Maria,
mm.
Maria, titta här på pendeln.
Nej, men Martin, kan du flytta på dig? Jag ser inte tv.
Du ska känna dig avslappnad och tung i hela kroppen.
Vad sysslar du med?
Nej, men bara lyssna och känn så här. Du kan...
Jag har inte tid. Du står i vägen.
Du ska gå och köpa en påse dillchips till mig.
Sluta, gå och köp din egen påse chips. Nu börjar fotbollen.
Äsch, det funkar inte. Don't tell me that your life is dull and gray. My only answer is hey, 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 hey. Let's go crazy in the wild. And if by chance we make a child, that just means that we're alive and healthy. Hej och välkommen till avsnitt 56 av Bonuspappan och
plus mamman, en podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer.
Vi sänder som vanligt i samarbete med Familjeträdet.
Ett företag i Ystad som har fokuserat på att hjälpa just bonusfamiljer i kris och nöd.
Så man kan få rådgivande samtal, antingen öga mot öga med samtalsterapeuten Stina Pettersson. Men även via telefon och Skype.
Mm, och just nu har hon ett specialerbjudande som är så pass bra att man kan faktiskt få prata 15 minuter helt gratis med henne. No strings attached. Bara testa hur det känns och om man tycker att det är bra så fortsätter man.
Ja, och det kostar ju normalt 200 kronor faktiskt. Så att,
det blir som att man tjänar 200 spänn.
Ja, det kan man nästan säga.
Alltså, jag känner mig inte fattig idag. Jag ringer till Stina och så tjänar jag 200 kronor.
Mm. Och vill man prata en halvtimme eller en timme så får man 100 kronor rabatt på det. Men bara om man uppger att man har hört det här erbjudandet hos oss i podden.
Mm. Men hur får man tag på Familjeträdet då?
Jo, man kan kolla antingen på hemsidan www.familjetradet.com eller gå in på Instagram, Familjeträdet.
Jag gillar verkligen deras sida. Det är som en liten story nästan, alltså man kan gå in. Och så har de dagligen en ny liten spännande anekdot, liten film, liten bild. Och så handlar det om bonusfamiljer som är min vurm.
Ja, kolla in det. Är du nyfiken på vem som vi har som veckans gäst?
Jag är framförallt nyfiken på veckans gäst, men du kan säga hennes namn först.
Yvette Lissman i Alingsås.
Ja, vem är det?
Jo, hon är författare bland annat och även hypnoscoach. Som är ett lite speciellt ovanligt yrke.
Det är ju väldigt spännande.
Ja.
Och lite läskigt. Jag tyckte det var lite läskigt att jag skulle släppa iväg dig ensam med henne. För ja, jag var ju inte med på intervjun.
Nej, du var upptagen då så att den tog jag själv. Sen är hon även då mamma till 7 barn som sammanlagt har 77 förnamn.
Herregud, där ligger jag i lä. Jag har ju 4 barn som var och en har 4 namn. Förutom Lycke som bara har 3 namn.
Ja, just det. Nej, och det kommer ni snart få höra varför det blev så. Men vad är veckans tema då?
Jo, men jag tänkte att veckans tema skulle vara resor i bonusfamiljen. Du och jag plus en annan bonusfamilj plus Stina från Familjeträdet plus Moa Herngren, en av författarna till den här tv-serien Bonusfamiljen,
ja,
har ju varit med i Amelia. Och då var den artikelns namn Semester i bonusfamiljen.
Just det är det numret som är ute nu väl?
Ja, och då tänkte jag att vi kunde prata lite mer om det.
Det kan vi göra, och då kan vi även gå över till veckans high and low, eftersom jag bestämde att mitt high skulle vara att vi har bokat en ny liten rolig utflykt. Och då åker vi till huvudstaden Stockholm. Och det speciella är att vi den här gången ska bo i en privat lägenhet.
Vad är ditt hej? Mm. Vad roligt.
Mm.
Jag som är mamma till alla barnen i den här bonusfamiljen tycker att det är himla kul. Att du också tycker att det är kul att vara ute och resa med barnen.
Ja, självklart. Jag har ju gjort några resor själva också. Några kortare.
Mm. Vi får prata mer om våra resor efter veckans gäst.
Mm. Ska jag säga veckans low?
Ja, just det. Eller ska jag säga veckans hej?
Ja, det börjar du.
Eller vill du ta ditt low först?
Ja, men det går snabbt. Vi har nämligen precis sett Tyskland vända och göra 2-1 mot Sverige trots att de bara var 10 man på plan. Så nu blir det ju svårt mot Mexiko på onsdag.
Ja, det var lite low faktiskt.
Mm.
I sista, inte ens i sista minuter känns det som, det var sista sekunden nästan.
Ja, och då var det ju 5 tilläggsminuter också.
Och det var han gjorde någonting, han fällde någon eller vad var det?
Ja, just det. Jimmy Dormas var det som fällde någon. Och så.
Det var så onödigt. Jag kände direkt när de gjorde den där passningen att nu blir det mål. Det var lite sådär Brolin-Dalin-feeling. Ja. När de gjorde den här lilla korta passningen och sen puff in i målet.
Werner und Werner.
Werner und Werner?
Ja, Werner de var det tror jag. Nej, en av dem bara hette Werner.
Okej. Men mitt high and low då? Mitt high måste ju ha varit våran jättehärliga kanotutflykt på midsommarafton.
Ja, jag tänkte ta den också nästan.
Ja, vår nya tradition. Jag tänkte att det är bra med traditioner, att man gör, skapar nya traditioner i bonusfamiljen. Plus att våra barn har börjat bli så gamla så de uppskattar inte riktigt det här med att skutta runt midsommarstången längre.
Nej, sen så blev det ju lite spännande strapatser på slutet också där eftersom det var väldigt strömt och blåsigt.
Ja, jag och Helle hamnade i någon slags rundgång. Vi paddlade runt, runt, runt och kom ingen vart. Jag tyckte att jag höll lugnet bra. Hon blev lite ledsen där ett tag, men sen så fick ju du vara hjälten och komma och rädda oss.
Mm. Och så fick vi ta bilen sista biten och så fick tonåringarna hjälpa till att paddla tillbaka kanoten på slutet här.
Ja, men det var faktiskt bra, för då hade jag en moment med bara mina två stora tonåringar.
Mm. Två av tre som var
ja, så det, och jag berättade faktiskt berättelser om hur det var innan de fanns.
Mm.
Om deras pappas liv och mitt liv. Vi hade riktigt mysigt. Och så mitt low då. Vad kan det vara? Jo, men en sak som jag tycker är jättetråkigt. Du vet Jenny Edlund som är en av de här tre ensamma mammorna söker som har varit gäst i podden.
Just det, vi var nere och träffade henne i Ängelholm var det va?
Ja, och så blev hon ju tillsammans med Tim då.
Mm, han friade.
Och han friade till och med till henne i tv. Det var ju så romantiskt som man dånade. Men nu läste jag tyvärr att de har ställt in bröllopet. Och antagligen också gjort slut.
Ja, det verkade så. Det var bara en månad kvar också.
Ja, så det tyckte jag var jättetråkigt. Så det tar jag som mitt low den här veckan.
Ja, det är alltid tråkigt när det slutar så.
Mm.
Så vi får önska dem lycka till ändå var för sig då.
Det gör vi.
Apropå tonåringar innan så kan vi väl nämna den här insamlingen som tonårsboken är med i.
Precis, de har ju ett samarbete med Fryshuset som har ett projekt att hjälpa ensamstående mammor att ge deras barn en lite roligare sommar.
Mm. Och vi hade ju en av de två författarna som gäst i ett av avsnitten nyligen, Katarina Wölke Haglund var det.
Ja, och jag kan personligen säga att jag vet hur det känns att vara ensamstående mamma och ha barn och känna att jag kan inte erbjuda mina barn någonting över sommaren och den ångesten det framkallar. Så att stötta den här kampanjen, och ni kan göra det på ett jättebra sätt. Så ni kan göra det genom att köpa deras bok.
Som är väldigt bra också.
Som är väldigt bra. Hela överskottet går direkt till det här projektet.
Mm.
Och fram till sista juni. Och ni kan gå in på våran Instagram, för där ligger en länk till tonårsboken i bion.
I våran biografi.
Det ja. Där, just det. Eller så går ni in på deras Instagram.
Mm.
Tonårsboken.se. Köp boken till er själva eller till någon annan som ni tror kan ha glädje av den.
Ja, och då är det väl dags för Yvette Lissman. Och apropå böcker så har hon skrivit en barnbok som finns ute nu. Som jag vill rekommendera, som heter Novali Hjärta Sara.
Mm, den är väl riktad till något yngre människor?
Ja, det är i, vad ska vi säga, läsåldern när man börjar läsa själv, 6-9 år ungefär. Men man kan ju läsa den för yngre också. Och det speciella är temat är att det är två tjejer som går i första klass, båda två i parallellklasserna, som blir kära i varandra.
Mm.
Och det finns inte många böcker som handlar om det temat. Och det kommer Yvette prata lite om.
Det är lite konstigt. Jag efterlyser den första Disney-filmen som vågar visa en homosexuell relation.
Mm.
Alltså det, som huvudrollsinnehavare. Jag tror att det har funnits birollsfigurer.
Ja,
men jag vill ha en gay Disney-prinsessa.
Det får vi kanske vänta ett tag på, men jag håller tummarna för det också. Hej och välkommen Yvette Lissman.
Mm, hej, tack.
Och du är inte från Alingsås, men du har bott där rätt länge.
Ja, jag kommer från Dalarna, Malung, en liten håla.
Ja, just det.
Men jag har bott nu i Alingsås i 23 år.
Och jag tänker ju mest på Jonas Ahlströmer förstås.
Ja.
Det var väl han som införde potatisen till Sverige, såg jag.
Ja. Det stämmer.
Och så finns det väl ett bra handbollslag också.
Ja, de är duktiga i Alingsås.
Det är ungefär det jag vet om Alingsås. Men vad kul att du är i Varberg. Var det någon författarträff?
Ja, precis. Det är en författarträff som jag och två kollegor har dragit ihop. Och vi tänkte att vi får åka någonstans mitt emellan. För att ena kommer från Småland och den andra från Skåne. Och så jag från Alingsås.
Men då var det ju bra val. Då har ni säkert och fint väder. Nästan lite för varmt kanske.
Ja, fast det har varit väldigt trevligt också. Mm. Att kunna, för vi har sett mycket av Varberg och vi har pratat mycket och skrivit mycket. Och haft mycket trevligt.
Vi ska komma in lite på dina böcker om en liten stund, men först är vi ju nyfikna på hur din bonusfamilj ser ut.
Mm.
Går det att beskriva på ett enkelt sätt eller är det lite mer komplicerat kanske?
Ja, vi får väl se. Ja. Jag har 7 egna barn.
Mm.
Min äldsta dotter fyller 30 år. Sen har jag en bonusdotter som är 29, snart om ett par dagar.
Just det.
Och en egen son som är 28. Och sen en bonusson som är 27. Och så en egen som fyller 26 snart.
Alla ganska tätt ihop
där. Ja, de fem är väldigt tätt. Sen har jag ju två barn till då som är halvsyskon till de här två bonusbarnen.
Mm.
Som är 20 och 18 nu. Varav den ena då, han har ett funktionshinder. Eller funktionsvariation kan man säga, för det är lite olika saker.
Just det,
där.
Och sitter i rullstol.
Ja,
det stämmer. Men de har en annan pappa då, ja.
De har en annan pappa, men det är ju pappan till bonusbarnen.
Ja, just det. Ja. Det är klart.
Så, och sen har jag två små barn nu då med min nuvarande, som är 6 och 8.
Mm. Och är det bara de som bor hemma?
Det är 4 som bor hemma. De 20-åringen, 18-åringen, sen 6 och 8-åringen.
Just det. Mm. Och de har ni ju på heltid då, ja?
Ja, det har vi.
Och din man, han är nästan 15 år yngre än dig.
Han är nästan 15 år yngre än mig.
Ja, men sen så hade du tidigare varit i lite omvända att din man var äldre då.
Ja,
än
precis.
Så.
Den här pappan till mina bonusbarn, han är 23 år äldre än mig.
Just det. Ja. Mm. Har du fått olika typer av reaktioner på just det där?
Ja, det har jag. Jag tyckte att det var inte så mycket reaktioner när han var äldre. Trots att han är faktiskt väldigt mycket äldre då egentligen, men kanske mer nu då när det är tvärtom. Att det är jag som är äldre än min man.
Ja, just det. Att det är lite ovanligare då, ja.
Mm.
Ja. Men det finns väl fördelar. Alltså kvinnor ska ju leva längre.
Men
till
precis,
exempel,
så. Jag tänkte ju det.
Ja. Men sen så skiljer det då inte så mycket. Din äldsta dotter.
Nej, det gör det inte.
Skiljer bara 3 år kanske så.
Ja. Ja, precis. Det är 3 år.
Och då kan man väl inte riktigt bli en fadersfigur så när man kommer in i en familj.
Nej, fast jag tänker Mikael som min man heter, han har alltid varit väldigt snäll och han var också smart för han tvingades ju inte på utan han tog det lugnt och sådär, men han har alltid ställt upp och hjälpt till och de ringer honom och han är det något fel på bilen, vet du, och sådär.
Ja, härligt.
Så han är lite mer som en storebror för vi är ändå en familj, det är aldrig så att vi känner att han är utanför eller
nej, just det.
Så, utan han är ändå liksom en, vi är en del. Mm. Han tog också mitt efternamn när vi gifte oss 2014.
Det är ju en fin symbol där också. Ja,
just för barnen. Och även jag har en familjering, den här i mitten, som symboliserar mina barn.
Ah.
Och så våra med bonusbarnen då, 7 diamanter och sen 2 i den som är...
Ja, vad härligt.
Ja, så det är barnen.
Ja, och ni förstod, jag har det lite så här som oss också, att det är, man är syskon oavsett om man har båda föräldrarna eller en förälder. Det här med att halva syskon, det
nej,
känns lite...
Nej, det finns ju inte, det finns inga halva syskon, men jag har en halv bonus också.
Ja, just det. Det var lite intressant. Det får du nästan förklara. Det är ett nytt,
en halv bonus.
Ja, ett lite nytt begrepp för oss, ja.
Ja, det är så att eftersom att han var 23 år äldre så hade han en dotter som bara några år yngre än mig.
Mm.
Och vi lärde inte känna varandra först efter förhållandet tog slut. Och kontaktade henne och frågade om hon ville träffa sina bröder.
Ja, ja, just det.
Och det ville hon. Och vi kommer väldigt bra överens. Men, och jag älskar henne, men kanske mer som en slags syster. Eller,
ja, det blir lite längre ifrån så.
Så det blir liksom en halv bonus.
Mm. Och de som du kallar dina bonusbarn, det är ju så som vi har valt att kalla det plusbarn då. Som Marias tidigare bonusson som nu bor i Örebro hos sin mamma, ser vi som en plusson. Och han kommer ju hit och sover över ibland fortfarande och så. Men eftersom de andra barnen är mina bonusbarn så
valde vi ett eget namn på dem. Men du känner, de kommer alltid vara dina bonusbarn.
De är mina bonusar. Mm. De har väl varit väldigt mycket hos oss. Så de tycker också att vi är syskon. Och de ser aldrig att de är bonussyskon. Det är bara för att andra ska förstå. Och jag tycker inte heller att de är det egentligen. För att jag älskar dem lika mycket.
Mm. Som du nämnde också, du har en rullstolsburen son. Mm. Och som då kanske tar mer tid och man behöver åka till sjukhus. Och,
Så var det ju.
Ja, kan någon tycka det är orättvist eller att det blir lite obalans på något sätt?
Jag har haft väldigt bra kontakt med mina barn och vi har pratat mycket. Så att det kanske de har tyckt, men det har inte varit så jobbigt på det sättet. Men det har varit jobbigt att han så många gånger har varit så nära döden.
Just det.
För han är opererad väldigt många gånger. Ja. Och de har fått klara väldigt mycket. Så det har ju på sätt och vis varit bra. För det har varit en övning för dem. Och de kunde flytta. Jag var aldrig rädd när de flyttade att de inte skulle klara sig. Även om jag har varit ganska så här... kollat dem, var det är ni? Och ni måste svara telefonen. Och jag ringde dem hela tiden när de var ute och så. Och var även med när mina flickor började gå ut. Då följde mamma med på festen. För att... jag vågade, och det kanske också har med det att göra att han hela tiden var så nära döden att jag var så rädd att någonting skulle hända de som faktiskt var friska.
Just det.
På något sätt. Ja, jag har förstått nu i efterhand, jag förstod det inte riktigt, men jag hade liksom ett tvång, jag ville inte bara släppa dem innan de var lite äldre.
Mm. Har du haft någon metod sådär för att hålla ihop då den här ganska stora bonusfamiljen? Till exempel så har du haft alla barnen hos dig heltid, så ni har liksom
och
svetsat
även
samman.
Mina bonus har ju varit extremt mycket, så de har ju bott i perioder.
Inte sådär varannan veckas pendlande? Och
nej,
så.
Alltså efter det tog slut med pappan så bodde de hos mig nästan mer. För de hade ju lite så.
Mm.
Men det blev mer och mer och mer, och det är ju bara några år mellan dem, så de är extremt nära och tajta, de fem äldsta då.
Ja, just det.
Så att det har varit, men jag tror att det handlar mycket om kärlek och att
prata mycket.
Ja, prata mycket. Vara nära. Och de fick ju hjälpa till, som sagt. För att vi låg inne många år på sjukhus till och från. Så, och han var så nära döden många gånger. Och så allvarliga operationer. Så att det fanns... Min yngsta son då var 20 månader.
Aj.
Och jag hade ju lite svårt att ha honom så mycket.
Klart.
Mm. Så då...
Men då känns det som att nu när det har stabiliserat sig. Och som sagt...
Så nu är det ganska gött liv.
Ja, precis. Men det känns ju härligt att alla mår bra och ni tar hand om varandra. Och,
det är lite så också som gör att det blir lättare att skriva nu. För att det fanns inte tid eller möjlighet.
Sen en liten kul detalj med dina barn är att de har lite fler namn än många andra.
Ja,
eller hur?
Några kanske.
Det stämmer. 11 förnamn.
Yes.
Så det är 77 namn då alltså.
Yes. 77 namn på mina egna, sen har de andra tre.
Det måste ta ett tag att lära sig och komma faktiskt ihåg ordningen på dem, till och med vi säger för andra släktingar eller för de andra barnen.
De tror jag inte att de
eller för Mikael.
Nej, men han har hyfsat
han
bra
har koll. Men det är bra.
Vi har namnen uppsatta på tavlor hemma.
Varför blir det så?
Ja, när jag skulle ta ett namn, när jag skulle konfirmera, jag var ju stor 15 eller vad jag var när jag skulle konfirmera mig. Och då ville jag ta ett par namn till. Men det fick man inte, man får bara lägga till ett eller ta bort ett. Och då blev jag väldigt så här, alltså jag blev lite ledsen helt enkelt. Och så tänkte jag att mina barn ska ha så många så de kan välja så de inte behöver.
Ja, fräckt. Ja, just det.
Och inga korta namn, för att då kan... Man kan alltid liksom förkorta och kalla sig för någonting.
Mm.
Men det är svårare att liksom göra åt andra hållet.
Just,
så att,
Men är du uppvuxen? Är Yvette ditt?
Ja, det är mitt.
Det har du alltid hetat.
Ja, ja.
Blev det något annat som du la till då?
Danielle. Men jag har fem namn då.
Ja, just det. Ja, men det
jag hade fyra.
Lite mer övermedel då kanske.
Ja, kanske.
Sen har du ganska många olika yrken, har jag förstått det som också.
Ja, det också.
Vad är du mest just nu?
Jag har en bakgrund, om man säger, som NLP-trainer och hypnoscoach.
Mm.
Och har jobbat mycket med olika personer och även hållit föreläsningar och workshops och håller och ledarskapsutbildningar. Men jag har mer och mer börjat ägna mig åt författandet som alltid har varit liggat starkt hos mig, men jag har inte gjort så mycket med det. Jag kanske inte har förstått att inte alla kan skriva. Som att säga så.
Ja.
Det är ofta så, om man är bra på någonting så vet man inte om det själv lite så.
Mm.
Men jag vet inte, nu är jag 47.
Mm.
Och gör jag inte det nu så jag är det nog inte.
Nej, det
lite så.
Får ta ett beslut där och så köra på det. Ja. Så att det, den mesta tiden just nu det är skriv på
projektet. Det är mycket skrivande, men jag håller ju fortfarande på även, alltså jag var nyligen i Stockholm, höll en ledarskapsutbildning för 60 personer och så att jag gör fortfarande det som, men inte lika mycket, och jag tar inte klienter till exempel för att det tar för mycket tid, så jag utbildar bara.
Ja. Mm. Men jag menar, en sån föreläsning eller en ledarskapsutbildning, rent när du ska försörja dig så kanske du kan få in mer på det i förhållande till tiden. Författandet kanske tar mer tid men inte ger lika mycket pengar.
Så är det.
Ja.
Så är det. Än så länge.
Ja.
Och så är det verkligen, för författare lever ju inte några glamour. Det är väldigt få författare som kan leva. Så det är svårt att vara författare på heltid. Mm. Åtminstone i början.
Utan då det går det ju att kombinera så här. Så.
Ja, och sen håller jag ju lite sådana här skrivretreats också. Och då kan jag göra unika, för jag kan använda hypnosen för att man ska bli en bättre författare och få mer, om man har svårt med man kan bli blockerad ibland, du vet, man får lite så här skrivkramp.
Mm.
Då kan man hjälpa till med det.
Det låter ju spännande, hypnos. Ja. Jag har aldrig blivit hypnotiserad. Dels så tänker jag på såna här tv-program där de gör det mer som en show, att de ska skoja med någon och hypnotisera någon och sådär. Men sen så finns det ju helt åt andra hållet när det är mer görs i kliniskt och med sjukvårdspersonal på olika nivåer.
Och jag
sådär
ligger
då
någonstans mitt emellan.
Ja, det är inte. Nej, ja, precis. Man behöver väl någon vara legitimerad på något sätt för att få göra det inom sjukvården.
Är det klinisk hypnos så ska du ha en utbildning i grunden, en läkare eller sjuksköterska eller någonting sånt. Mm. Och det har jag ju inte då, så att jag jobbar ju på ett annat sätt. Mycket med ledarskap eller också blockeringar som man har. Alltså som en coach jobbar.
Men det blir samma sätt att man är i en slags dala och du kan liksom ändå prata och hitta fram vad det är som gör.
Jag kombinerar ju hypnosen med NLP. Jag använder alltså hypnosen för att man ska nå till det undermedvetna och sen NLP då för i olika tekniker och strategier för att kunna förändra någonting som man vill lägga till eller ta ifrån. För att ibland vill man lägga till självförtroende. Kanske vill dra bort att man röker.
Ja,
eller sådana saker.
Ja. Jag har inte läst på så mycket. Men neurolingvistisk
programmering.
Ja. Mm. För det finns ju viss kritik mot det också. Från vetenskaplig håll har jag läst lite då. Är det något som du känner att det är?
Det finns ju både och. Alltså, men så tror jag det är med alla saker, att det finns både och.
Mm.
Och vad man kan påstå, vissa är ju väldigt så här alltså hårdföra för NLP. Jag använder det som är bra. Jag tar det som är bra och så plockar. För jag har ju andra tekniker också så som jag tar. Men NLP är väldigt effektivt.
Mm.
Ja, om man kan det.
Ja, och det kan du märka.
Ja.
Att de här blockeringarna kan släppa till exempel.
Mm. Ja, absolut. Det märker man. Jag hade en kvinna som var väldigt sockerberoende till exempel.
Ah.
Som drack flera liter cola om dagen.
Oj då.
Och så kom hon till mig en gång. Och så efteråt, det som är så spännande med det här, att man märker inte själv att en förändring har skett.
Mm.
För man tror att det alltid har varit så. Men hon kände, det var väl skönt. Men hon förstod inte att någonting hade hänt.
Nej.
Förrän hon kom till affären, då ringer hon mig och börjar, alltså hon är en stor tjuter i luren. Så, jag har inte tagit en cola i affär. Då hade hon gått förbi. Och så hade hon vänt om. Vänta nu, jag ska ha en cola. Så hade hon tagit flaskan. Och så hade hon liksom bara hållit den och så ställt tillbaka den och gått. Och sen efteråt så tänkte jag, men gud, jag valde att inte ta den.
Ja, vad härligt. Ja.
Så att efter det så drack hon aldrig cola med.
Mm. Spännande.
Sen en annan sån där rolig grej var en man som kom till mig som inte kunde få upp den.
Jaha,
när han var kär.
Ah.
Så att för honom var det en väldigt, alltså det var ett stort trauma.
Ja, det är klart.
För att han kunde ju aldrig skaffa barn.
Nej,
för det gick inte. Och så var han hos mig 3 gånger och efter det så har han fått tre hypnosbebisar.
Han får tacka dig för det.
Jo,
det var också någon slags blockering där.
Ja, det var det. Det är ofta psykologiskt, men om man har svårt att göra det själv, för man vet inte.
Mm, mm.
Och det finns alltid en vinst med det här, fast man ser den inte. Alltså det är undermedvetet, så tror hjärnan att den gör en tjänst. Mm, den skyddar mot någonting. Kanske då mot bli kär till exempel.
Ja, ja. Du är ju inte rädd att du ska sabba någonting när du är där inne och liksom...
Nej, man jobbar ju inte så på det viset. Det är inte helt vilt.
Jag tänker att någon vaknar och måste äta kattmat. Eller någon bara kan ha röda kläder på sig i resten av livet.
Är det någon som vill det så? Nej, men det funkar inte riktigt så. Utan det är, man måste själv också vilja. Och bara att man släpper blockeringen, så väljer man ju själv hur man gör. Så det kan vara... Jag behöver inte alltid ens veta vad det är, utan bara att de blockeringar vi kan tacka liksom, för att de har funnits där. Men nu vill vi... det på ett annat sätt.
Mm, mm.
Du har ju skrivit din nyaste bok som heter...
Novel i hjärtat, Sara.
Ja, just det.
Och, är det nya?
Och, ja, och det är ju en barnbok då, för när man börjar lära sig läsa någon gång.
Ja, 69. Och, ja. Är den klassificerad, men det är väldigt fina bilder i den, så att den kan även yngre, jag tror den yngsta som har läst den med behållning är 3.
Ja, ja.
Och den äldsta är 12.
Ja. Så man kan ju även läsa den för mindre barn.
Ja, det kan man göra. Och man kan också välja att välja ut lite grann då, att det kanske inte läsa exakt hela texten, men använda den som stöd och bilderna, för den är ganska viktig.
Katarina Vintrafors heter illustratören.
Ja, jätteduktig.
Och temat tyckte jag var så häftigt, att det är två små tjejer som går i första klass som blir kära i varandra.
Ja.
För jag menar, det kan man ju bli.
Det kan man ju bli, ja.
Och det kan vara
och det blir man.
Orsaker. Ja. Och sen vet man inte om man sen, när man är vuxen, också blir kär i andra tjejer eller som kille blir kär i andra killar.
Ja, det är alltså dels när man är ung, så jag tror att det är ganska programmerat på något sätt i oss själva, så vad man egentligen, sen kanske man testar ändå för att bli säker. Men det har ju inte funnits så mycket böcker om detta innan, alltså i homosexuella böcker för barn, där barnen själva får äga sina relationer.
Men det är många som berättar just det, att jag har vetat sedan jag var 4-5 år att det har varit något helt naturligt. Men just om man då aldrig får se det.
Nej. Många har ju försökt att vara heterosexuella. Och det var lite så, Katarina då, som har illustrerat, är faktiskt också lever med i ett förhållande med en kvinna.
Ja.
Och de har ett barn tillsammans, en pojke. Och hon sa ju det, liksom, hade jag fått läsa såna här böcker i den åldern, så hade det besparat mig mycket sorg.
Ja, det är klart. Ja. Allt det här med att man försöker passa in, och sen så ska man då, när man väl vågar berätta det och kommer ut och sådär.
Precis.
Det är ju säkert en jobbig tid.
Mm. Och att man liksom vågar bejaka de känslorna som man har, och att det faktiskt är naturligt. Är det så att man blir kär i en tjej, då blir man ju det.
Mm.
Eller en kille. Och det står faktiskt lite i boken också att hon har varit kär i en kille, men nu är kär i en tjej. Ja. För att jag själv har haft förhållanden med tjejer kortare, men oftast jag blir inte kär i ett kön, jag blir kär i en person.
Men 2018, man tycker att det borde ha funnits sådana här böcker för länge sedan.
Kan man ju tycka, och det tyckte jag också, men jag upptäckte att det inte fanns.
Nej.
Och boken kom till för att jag blev arg i en diskussion på Facebook.
Ah.
Där vi pratade lite om barnlitteratur och diskuterade det här med vad det finns för någonting. Och jag sa att jag har ett manus som jag har, det hade legat några år, som jag tänkte att jag skulle bearbeta så. Och då visade det sig att många där, varför ska du skriva porr för barn? Vi ska inte pracka på dem sexualitet i den åldern. Så det, tyvärr så är det för sent, för att jag har 7 barn. Jag vet att det börjar ganska tidigt.
Ja, och det är ju skillnad också.
Och det är inte någon, det handlar ju inte, det handlar om kärlek.
Ja,
bara för att det heter homosex, men det heter också heterosex.
Men det, fast det tänker ju inte de på som...
Inte. Liksom. Och jag sa, då kan vi skippa alla Disney-filmer, för är det någonstans där det är sexuella anspelningar, filmer för barn, så är det Disney.
Mm.
Men då, deras reaktion var då att men det har alltid varit så.
Jättehäftigt att kunna bryta mot det här invanda.
Så. Precis, så det tycker jag, det är en viktig bok, och den hoppas jag faktiskt att den får bättre spridning bland skolor och så.
Mm.
Och på kuratorexpeditioner och så vidare, där barn faktiskt kommer ibland och inte mår så bra, att de har chans att få läsa och se att det är okej.
Mm.
Det behöver inte vara någonting. Och den är också skrivet vardagsrealistiskt för att inte det ska bli en saga. Det ska inte bli någon hjältehistoria. Det ska vara naturligt och avspänt, precis som i vardagen. Mm. Kärlek är jobbigt och kärlek är härligt. Och det är liksom ingen skillnad vad du väljer att bli kär i. Du väljer inte, men vad du blir kär i.
Mm.
Tjej eller kille.
Ja, precis. Mm. Nej, det tycker jag låter jättebra. Och sen så har du också skrivit en bok som heter Kvinnor berättar, Me Too.
Yes.
Som nu diskuteras jättemycket, men ändå nu har du fått många berättelser samlade då.
Mm. Ja, jag gjorde en samlingsantologi som kom ut i december då. Och den har jag gett ut själv.
Mm.
För att det fanns inga förlag som hinner.
Nej, men, precis.
Nej, inte så i alla fall. För när jag fick... När MeToo började så blev det så starkt och berörd, för jag har själv varit utsatt för våldtäkt i mina ungdomsdagar då, eller på så här. Och det berörde mig så starkt och jag kände att jag måste göra någonting, för jag vill inte att det här blir en hashtag som trendar bara i sociala medier och så försvinner det. Nu gjorde det inte det, men det visste jag ju inte då.
Nej, precis.
Men jag tänker också, jag ville att alla de här vanliga människorna skulle få höra, alltså vanliga människors berättelser, för det handlade jättemycket om kändisarna och vad kändisarna hade gjort eller inte gjort då hela tiden. Det här andra liksom bara cirkulerade runt, vi fick inte synas. Eller höras. Och det var ju lika... Det var om inte viktigare. Jag vill inte förminska... Alltså kändisarna, det är klart att det är på samma sätt. Men det handlade bara om dem. Och det handlar fortfarande ganska mycket. Och rullar hela tiden i medierna. Men de här vanliga kvinnorna... De glömdes bort på något vis. De hängde med, men de fick aldrig
huvudrollen,
om man säger. Så därför blev det viktigt för mig att dokumentera det.
Mm.
Kvinnorna har skickat in bidrag till mig. Mm. Och jag fick in nästan 1000 berättelser. Och jag talade också i Malmö på MeToo-manifestationen då i oktober, vad det var. Och där fick jag också in en hel del berättelser i brevform då, som jag... Några utav dem finns med i boken.
Mm.
Och sen har många valt att skicka mejl.
Ja.
För jag startade en Facebookgrupp, eller en Facebook-sida rättare sagt, där jag pratade lite om det här och samlade in då.
Mm.
Så att jag har ju fått välja, så jag har gjort ett tvärsnitt kan man säga. Det har inte alltid varit vad det står skrivet, utan mer vem du är. Så jag ville att det skulle spegla från ung till gammal.
Just det.
Och också etniciteter och så här. Och vissa har valt att vara anonyma, vissa är öppna.
Mm.
Vissa har ett namn bara med, alltså lite halvt anonymt och ett ställe. Men den är jobbig att läsa, men den är också hoppingivande. Man vet att man inte är ensam på något sätt. Att vi ändå är så starka. Nu har vi samlat oss och det har manifesterat sig i den här viktiga boken med alla vittnesmål. Så att man har, en del har valt lite poetiskt att beskriva det. Alltså i diktform. En del har bara korta hashtags. En del har långa berättelser.
Mm.
Och en del har många berättelser.
Mm.
Och jag tycker inte att man ska behöva peka ut, utan det räcker ju med att man får berätta.
Och se hur utbrett det är då.
Mm.
Och det ska bli jättekul att följa dig med andra bokprojekt som kommer och sådär.
Det kommer en del överraskningen.
Ja, precis. Och särskilt Novali Hjärta Sara ska vi kolla upp och börja läsa för Helle
det tycker
här.
Jag. Det tycker jag.
Tack så jättemycket för att du var med, Yvette.
Tusen tack.
Vi hörs framöver.
Ja, trevligt.
Tack.
Hej.
Ja, men det där lät ju riktigt spännande.
Vilket av det?
Allt.
Mm.
Att vara hypnoscoach, att skriva böcker, att ha varit tillsammans med mycket äldre man och med mycket yngre man, att ha jättemånga barn och bonusbarn, och så härligt att hon liksom fortfarande inkluderar att hon är en plusmamma precis som jag.
Ja, just det. Till och med att hon har då ett halvt bonusbarn, som hon sa. Det var lite roligt där, en av hennes exmans döttrar som hon lärde känna först när det hade tagit slut.
Ha.
Och som bara är några år yngre än henne själv.
Men jag gillar inkluderande människor.
Mm.
Och så tänker jag att jag ska läsa den där boken, MeToo-boken.
Ja, just det. Och jag vill skaffa Novali Hjärta Sara och läsa för Helle, eller be att Helle läser för mig.
Mm. Jag blev också lite nyfiken på ifall du blev hypnotiserad eller inte.
Ja, men det skulle väl varit med i intervjun om jag hade blivit hypnotiserad.
Nej, det var det, vad som hände efter, jag höll på att säga kameran slutade rulla, vad säger man? Efter datorn slutade surra.
Ja, just det. Nej, då pratade vi lite mer och sen så gick vi ju in till er i pokergänget.
Hade du velat bli hypnotiserad?
Ja, varför inte? Jag är inte
hade du varit för det öppen som... för det liksom?
Ja, vi får ta det nästa gång i så fall. Mm. Jag har väl ingenting sådär som jag tänker att jag ska vänja mig av med via den typen
jag
av hypnos.
Jag vet mycket saker men... som du skulle kunna vänja dig av med.
Ja, jag tänkte just att du visste det.
Så du bollade upp det så bra för mig, det kände jag. Men nästa gång vi gäller Alingsås så tycker jag vi ska hälsa på Yvette.
Ja, det gör vi.
Då tackar vi Yvette och så går vi in på veckans tema som då alltså var resor i bonusfamiljen. Och just denna sommar så har ju inte du och jag planerat någon enskild semester för bara dig och mig. Utan det är minst ett barn med på varje utflykt.
Ja, det blir lite olika antal och olika av barnen.
Det är ett av barnen som kommer vara med på alla. Men det är av eget val. Vi ska göra en liten cykelsemester i Danmark. En endagars tur till Skara Sommarland. Stockholmsresan.
Och så en vecka i Småland i stugan.
Ja. Och denna sommar så har jag haft den inställningen eftersom vi har 3 tonårsbarn att jag tänker inte tvinga med mig några barn. Vi har gjort vår semesterplanering och så får de välja om de vill följa med. Men de måste bestämma sig innan, de kan inte hålla på och vela. Utan...
Nej, just det. Och så, då så det blir det ju så att Lycke till exempel är med och cyklar men hoppar över Stockholmsresan. Och då kunde inte Saga heller för att hon skulle vara ledare på ett musikalläge, va?
Ja, och Helle kunde ju inte följa med på cykelresan för att den inkräktade lite på pappaveckan. För från början var det meningen att det var bara du och jag som skulle cykla, men så ville tonåringarna följa med.
Ja. Nej, men det ska bli jättespännande att åka till Danmark och vi ska ju cykla drygt 4 mil från Frederikshamn till Skagen och sen tillbaka eller ner till Hirtshals.
Nu har ju du och jag inga biologiska barn, utan det är jag som är mamma till de 4 barnen i vår bonusfamilj. Så den familj som skulle kunna finnas i den skulle ju vara ifall jag åkte iväg med bara mina barn då. Skulle du tycka det var okej?
Ja, då skulle du ju få motivera varför du inte vill ha med mig. Vad jag skulle inverka negativt.
Jo, men det här med att man ska spendera tid med sin ursprungskonstellationen. Typ.
Ja, men då skulle du ju ha med 1 eller 2 ex också då.
Jag åker på semester med mina 2 ex, våra 4 barn, utan dig.
Ja.
Det här är spännande. Nej, men jag hade säkert kunnat ha med ett ex. Ja, men typ som till Skara Sommarland så tänkte jag att vill Anders haka på dit så är det väl okej.
Ja, vi har,
men jag skulle inte vilja vara utan dig.
Nej, det vet jag.
Och jag vet ju att det finns familjer som, var det inte hon Sabliar?
Pamela från Sabliar gjorde, men det var ganska tidigt ändå efter att de hade träffat nya, hon och hennes ex, och då åkte de på en skidresa med sina då gemensamma barn.
Ja, utan exen. Eller nej, vad säger jag nu?
Utan sina nya.
Utan sina nya, ja, precis. Så det var ju lite speciellt. Och det har jag faktiskt hört fler som ibland tycker att det är viktigt att göra saker i den ursprungliga kärnfamiljen.
Det var en stor, lite brokig familj som var med i Stora bonusfamiljeboken också. Där de åkte, tror jag, på resor tillsammans.
Ja, men
efter de hade träffat nya.
Ja, men det förstår jag mig mer på. Men inte det där att jag skulle åka med mina ex och utan min nya partner. Det kan inte jag personligen förstå. Sen så dömer jag ingen annan.
Och jag tror inte att det är så vanligt att man bryter ut när man har träffat nya och att man ändå åker iväg den gamla kärnfamiljen.
Ja, kanske. Sen finns det ju då, som i min förra bonusfamilj, där hade vi ju båda 2 barn sedan tidigare och sen hade vi ett gemensamt barn. Nu hände det bara en enda gång att vi åkte iväg en gång. Med bara jag och min dotter och hennes pappa.
Ja, men då var ju Helle väldigt liten också.
Ja, då var hon väldigt liten. Vi åkte på bröllop uppe i Piteå. Och då hade vi inte varken hans son eller mina 3 barn med oss.
Nej, men då kunde ni inte heller välja bort henne. Ni hade inte kunnat åka ensamma eftersom hon ammade fortfarande.
Ja, men jag tänker att det faktiskt inte är så konstigt ifall den lilla kärnfamiljen i bonusfamiljen åker iväg och gör någonting. De andra barnen kanske är iväg med sina föräldrar på någon semester. Det är ju inget konstigt.
Nej, det kan inte bli helt rättvist och så. Men jag tycker ju att det skulle vara konstigt till exempel att ta med någon som är 6, 8, 10 år utan att fråga syskonen. I alla fall om det var då mitt biologiska barn, ett av dem, den yngsta. Och så skulle då de tonåringarna känna att jaha, nej, vi får inte följa med för vi är bara bonusbarn.
Jo, men det kan ju bli så. Men sen kan jag också förstå att om det finns bonusbarn, då har ju de också föräldrar, eller en annan förälder som de åker på semester till. Och det här barnet som man har på heltid då, det biologiska gemensamma barnet, det har ju bara de föräldrarna. Så det är ju inte orättvist egentligen direkt.
Nej, men då tror jag ändå att man skulle få lägga upp det så att när de stora barnen är iväg någonstans, att man då passar på så att det inte känns liksom som att man åker iväg. Och det blir ju annorlunda, att, för då har man ju det yngsta barnet på heltid också.
Ja, precis.
Så det blir, för mig är det lite svårt också. Nu har vi ju alla fyra varannan vecka och då får alla följa med alltid när de vill. Liksom. Mm.
Och även på våra barnlediga veckor så har vi ju bjudit med om barnen vill följa med.
Ja, det tycker jag att det är ju lite bonus kanske. Det måste man väl inte göra egentligen.
Nej, nej. Det är bara att jag tror att barn tycker om att känna sig inkluderade.
Mm. Det siktar vi på.
Men sedan är det ju svårt i en bonusfamilj att åstadkomma den exakta rättvisan. Så där får man nog, om man känner att man tycker att allting ska vara millimeterrättvist, så är det nog inte en bonusfamilj man ska ha.
Nej, och det är, jag håller på och lär mig att släppa det lite så. För jag vet att till exempel så har ju du har ju varit iväg på resor separat med bara ett av de äldsta barnen i taget.
Ja, men och det var till och med när jag var i en kärfamilj.
Mm. Och det är ju lite häftigt att man faktiskt kan tänka så. Just resor svetsar ju ihop väldigt bra. Så jag tror
jo,
att
men det tycker jag, där har du en poäng. Mm. Att man kanske ska se det som att vill man satsa på en bonusfamilj och att den här familjen ska liksom växa och växa ihop, så tror jag att även om det kanske kan kännas lite krångligt kanske som bonusförälder att ha med barn som kanske är i trotsåldern eller tonåriga som då inte ens biologiska barn på sin semester. Semester tänker man ska vara härlig och skön och fantastisk. Så tror jag ändå att man vinner på det i längden att inkludera barnen snarare än exkludera dem. Och i så fall kanske istället försöka få till det att man får komma iväg på en resa på tu man hand av vuxna och få helt barnledigt.
Ja, just det. Och för oss är det lättare. Om vi skulle vilja smita iväg så har vi...
Men det tror jag är viktigt i en kärnfamilj också.
Mm.
Att de vuxna får tid för sig själva ibland.
Ja, absolut. Och det minns jag från min barndom att mina föräldrar åkte iväg till exempel på en skidresa innan jag och David kunde åka skidor.
Mm.
Och det hade ju varit konstigt då om de skulle ställa in. Vi kunde ju vara hos mormor och morfar då.
Ja, det var väl vad vi hade att säga om resor i bonusfamiljen. Vi hade säkert kunnat prata i en timme till på detta ämnet. För så är det om man är lite nördig på. Och vi gillar ju att prata om bonusfamiljer. Sedan finns det ju så lika många olika varianter som det finns bonusfamiljer. Och vi tycker ju att var och en i varje bonusfamilj ska hitta just deras sätt som passar för just deras familj.
Ja, och just då när det kan bli frågor om rättvisa och sådär, att man är tydlig som förälder. Dels att de vuxna får snacka igenom och bestämma någonting och sen kommunicera ut det på ett liksom schysst sätt så att ingen kan komma och bli ledsen i efterhand eller att man måste ställa in eller ändra en resa för att någon inte liksom har förstått.
Jag tror varför. Att det är extra viktigt i en bonusfamilj att just föräldrarna är så himla överens helt enkelt som det bara går. För de är ju kittet i familjen. Som håller ihop.
Ja, men det håller jag med om. Ja. Där är vi överens.
Vi är överens om det. Vad härligt att vi är överens i vår bonusfamilj.
Och i våran podd.
Ja, men det är spännande. Livet är spännande och livet i bonusfamilj är extra spännande. Vi kanske inte har sagt någonting vettigt på hela denna stunden. Men vi har ändå i alla fall diskuterat lite om resor i bonusfamiljen. Inte alldeles enkelt, men roligt.
Och har ni några frågor om ni tycker att vi har uttryckt oss lite flummigt eller om ni undrar något annat så finns vi ju bland annat på en mailadress som är
bonuspappan.plusmamman@gmail.com. Det var jättelänge sedan jag sa den sist.
Jag vet, det var därför jag skulle se om du kom ihåg den. Bonuspappan.plusmamman.
Du kan väcka mig mitt i natten och fråga, jag kommer att säga det.
Mm. Och samma första halvan där är ju även vårt Instagram-konto, bonuspappan.plusmamman. Vi tycker ju att ni ska följa oss där och även följa oss på Facebook. Där kommer det ut lite små historier och bilder som ni kan ta del av. Och om ni vill gå in och ge oss ett betyg på iTunes så är vi ju glada för det också. Då kommer vi upp lite mer i flödet.
Ni kanske har märkt det att varannat avsnitt just nu består av 10 extra avsnitt som heter Vi prövar sorgbearbetning.
Mm.
Det kommer ut på lördagar och vi är uppe i avsnitt 6 nu.
Så då är det 4 kvar där vi följer en bok som heter Sorgbearbetning som är ett handlingsprogram.
Mm. Lite mer allvarligt men väldigt spännande, så lyssna på dem om ni inte har gjort innan.
Mm. Sen kan vi redan nu då avslöja att nästa vecka då kommer Stina Pettersson tillbaka på ett litet annat sätt än vanligt.
Jag får sådana roliga visuella bilder när du pratar. Så här, hon kommer flygandes in som en superhjälte.
Ja just det, hon kommer tillbaka in i podden utklädd till något annat. Nej, det är faktiskt så att vi har varit ner och hälsat på henne i Ystad. Och där fanns ju även då hennes man Thomas.
Som vi kallar för Barken.
Just det.
Han är Barken på familjeträdet.
Och ni kommer få höra lite om vem han är också, kan jag avslöja.
Mm.
Väldigt trevlig helg nere i Buschö.
Buschö? Buschö. Och så säger det på skånska, Martin. Säger det på skånska?
Ja, men det var där jag sa. Buschö.
Buschö?
Ja.
Buschö?
Vi var även i... Vad var vi? Vad heter det? Ales stenar.
Du var på Ales stenar.
Jag satt uppe på en av Ales stenar.
Det är så typiskt dig att klättra upp på saker.
Ja. Det var inte riktigt Stonehenge.
Nej, men ett litet Stonehenge.
Ja, men fint. Ja, vi hörs nästa vecka och tills dess så säger vi att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt.
Men också härligt. Hej då! Undrar, det kommer vara att cykla sådär långt. Jag har aldrig cyklat sådär långt.
Det kommer vara ungefär som att cykla i Sverige, fast lite plattare.
Ja, men ändå. Tänk om jag inte orkar. Tänk om jag inte kommer hem. Tänk om vi stannar i Danmark.
Men du kommer ju ha en elcykel, så bara vi kan ladda batteriet så löser ja, men det sig.
Det batteriet håller inte så länge. Det är mest att ha i uppförsbackar om jag behöver.
Jag är mer rädd att det ska bli punktering någonstans.
Tänk om det ösregnar.
Ja, men det är ju bara att bita ihop.
Tänk om de inte har wifi.
Ja, men det får vi faktiskt klara oss utan.